Josua är en av de största gestalterna i Israels historia. Han är en hövding, en frälsare för sitt folk. Och både genom sitt namn och sin gärning framstår han som en förebild till Kristus. Ska vi bedja? Herre, vi tackar dig för det ord som vi får läsa, som berör Gamla testamentet, där vi ser den tid i vilken vi lever uppenbarad på ett speciellt sätt. Vi tackar dig, Herre, för de förebilder som där finns på den som skulle komma, frälsaren Jesus Kristus. Vi tackar dig för de välsignelser som ligger i beredskap för oss när vi ser vad vi äger i dig. Tack, Herre, att du den här stunden talar till våra hjärtan genom ditt ord och genom din egen helige ande. Amen. Jag kommer att upptäcka att jag ibland använder betoningen Josua och ibland Josua. Jag vet inte vad du anser vara rätt. Jag slog upp det där i en uppslagsbok. Hur det ska uttalas. Och då står det så här. När språkbruket är vacklande i fråga om uttalet av ett namn, må frihet råda vid dess betoning. Josua eller Josua. Varsågod och välj. Ganska tidigt står det talas om Josua i Bibeln. Han var redan tonåring när han var en av Mose tjänare och nära honom. Vid det här tillfället när Mose la händerna på honom och välsignade honom och han skulle ta över ansvaret för Israels folk och bli dess ledare, då var han 57 år gammal. Då slog det mig. 38 år tidigare hade han varit en spejare in i löfteslandet. Då var han 19 år. Med honom var en man som hette Kaleb. Han var 47 år gammal. Och då slog det mig när jag såg det här. 47 år är ju ingen hög ålder, men var i alla fall upp i lite högre ålder än tonåringen. Här var nästan två generationer, generationsväxling, som inte skapade något problem utan en enhet och gemenskap mellan tonåringen och den medelålders mannen i tro och visioner och förlitande på Gud. Det var de två spejarna som sa, låt oss inta landet, Herren ska vara med oss. De försökte tala tro till folk. Men folket lyssnade till de andra och så fick de vandra ut i öknen. Jag hörde helt nyligen ett påstående att Gamla testamentet inte är så mycket för vår tid att läsa. Man kanske inte skulle predika över det. Men jag tror att har Gud gett oss sitt eget ord, då är det för att vi ska läsa det. Och Nya testamentet ligger förborgat i Gamla testamentet. Och Gamla testamentet finner vi uppenbarat i Nya testamentet. Och hela tiden, även om det är mycket i Gamla testamentet som är svårt att förstå och många frågor dyker upp, så är det förebilder till vad som ska komma. Och det är paralleller mellan Guds egendomsfolk i Gamla förbundets tid och oss som lever i Nya förbundets tid och är Guds församling. Och vi kan se ett skeende. Och vi kan se en utveckling. Första Mosebok talar om Israels barns utkorrelse. Andra Mosebok talar om återlösningen, förlossningen, när de blir befriade ur Egyptens land. Tredje Mosebok som talar om gudstjänstordningen och det levitiska prästadömet talar om gemenskapen med Gud. Och fjärde Mosebok, den talar om pilgrimsvandringen som vi alla är med om. Medan femte Mosebok betonar lydnaden och Josua bok den talar om besittning av landet, att ha i besittning allt det som Herren har i beredskap åt. Och då kommer vi också till detta hur många böcker i Gamla testamentet har en motsvarighet i Nya testamentet. Och då finner vi att Josua bok motsvaras av Efesiebrevet i Nya testamentet. Och då kan vi bara titta på den första kapitlets tredje vers, där vi i Josua bok läser: var ort som eder fot beträder har jag givit er som jag lovade Mose. Och vad står det i Efesiebrevet 1 och 3? Välsignad vare vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Det talar om något vi ska ta i besittning, någonting som Gud har i beredskap åt oss. Och då talas det i Josua bok om Kanans land som man skulle inta, där man skulle få sin arvedel. Och så talas det också i Efesebrevet om det himmelska. Jag tog och strök under lite grann i början av brevet, där vi har uttryck som om det himmelska. Och då har vi första kapitlet, den tredje versen: all den himmelska världens andliga välsignelse. I den tjugonde versen: i den himmelska världen. I andra kapitlets sjätte vers: satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. I det tredje kapitlets tionde vers: väldigheterna i den himmelska världen. Det här är alltså inte tal om himlen som en geografisk plats, utan den himmelska världen. Och det himmelska, det talas om och syftar på andliga upplevelser. Då kan vi ta några jämförelser med Kanans land och de andliga upplevelser som Gud har i beredskap åt oss. För det första, Kanans land var målet för alla. När Gud tog ut Israels barn ur Egypten, då var det inte för att de skulle dö i öknen, utan det var för att de skulle komma till löfteslandet. Gud har bestämt oss alla till frälsning. Det är Guds vilja att vi alla ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Och därför alla dessa välsignelser som finns i Jesus Kristus, de är för oss alla. Min innerliga önskan är att jag själv ska leva i fullheten av de andliga välsignelserna. Och att jag ska kunna förmedla en härlighet från den himmelska världen till dem som lyssnar, så att vi alla får en längtan att komma in i den himmelska världens andliga upplevelser och leva det liv som Gud har ämnat oss till. För det andra, Kanans land var inte något man kunde komma in i genom lagen. Nej, det var en man som fick sig förelagt att föra in folket, och det var Josua. I den här himmelska världen med dess alla andliga välsignelser, allt det där vi ska ta i besittning, dit kommer vi inte genom vår egen prestation, genom våra gärningar, utan endast genom Jesus Kristus. I sann obruten gemenskap med honom förs vi in i den himmelska världens andliga välsignelse. Vidare finner vi att det var många som missade målet. Målet som var Kanans land. En hel generation gick under i öknen. Det finns i Johannes brev, när det talas om synd, ett ord som betyder precis samma sak i grundtexten som att missa målet. Och synd, det är att missa målet. Att inte bli det Gud har ämnat till oss till. Och många missade målet som var Kanan. Men många, många människor missar målet. Det vill säga, de kommer inte in i de välsignelser som Gud har berett oss i Jesus Kristus. Kanans land står som symbol för ro och frid och vila. Och i Hebreerbrevet så talas det om att komma in i vilan. Det är inte någonting som är för den eviga världen, att vi ska sträva efter att komma in i den. Utan det är en vila som Gud vill för oss in i redan nu. Jesus säger: kom till mig ni alla som arbetar och är betungade, så ska jag giva er ro. Det är den ron vi får när vi kommer in i den himmelska världen med all dess andliga välsignelser. Det är det sanna livet i Jesus Kristus. Och nu, utan att uppehålla oss vid allt för många detaljer, tittar på Josua bok, så stannar vi lite grann inför intåget i landet, som de första fem kapitlen handlar om. Vi läser om hur landet erövras i kapitlen 6-12. Och i avslutningen så läser vi om hur landet fördelas. När de ska tåga in i landet så säger Herren så här till Josua: min tjänare Mose är död. Det är nästan som Herren vill betona att det där är ett avslutat kapitel. Nu är det något nytt som ska komma. Låt oss vända blicken framåt. Och så säger han: så stå nu upp och gå över denna Jordan, du med allt detta folk, in i det land som jag vill giva dem, giva åt Israels barn. Det första, för att vi ska kunna komma in i landet, komma in i välsignelsen, det är att vi står upp. Jag menar, vi måste fatta ett beslut att det här vill jag uppleva. Om du tänker efter, frälsningen var grundad på din vilja. Alltså det var ett verk som Jesus utförde. Men från din sida så var det ingen prestation mer än detta att du ville. Skriften säger: den som vill, han kommer och tar livets vatten fritt och förintet. Den förlorade sonen sa: jag vill stå upp och gå till min fader. Och det var det som förde honom hem till fadershuset. Det måste fattas ett beslut hos dig och mig att nu står jag upp för att inta landet, för att uppleva välsignelsen. Och att vi så många gånger går miste om välsignelserna, det är att vi inte har någon åstundan och strävan att uppleva dem. Utan vi sitter i slöhet och stillhet och likgiltighet. Nej, må vi som Guds folk stå upp för att inta nya områden och taga i besittning den härlighet som Gud i Kristus Jesus har välsignat oss med. Det andra jag finner, det är att det är några saker de skulle observera och lägga märke till. För det första, Guds plan. Det var Guds plan att de skulle inta landet. Det står: var ort som er fot beträder har jag givit er, som jag lovade Mose. Guds plan är att du och jag ska leva det rika livet i gemenskap med Gud. Att inte kristendomen blir någonting som är en börda för oss, utan någonting som lyfter oss. Guds plan är att du och jag ska ta emot all den himmelska världens andliga välsignelser. Ibland så är vi så anspråkslösa och tycker att det räcker med bara lite grann. Men så har inte Gud tänkt. Vad står det i programbladet? Det står om generositet. Sådan är Gud. Och när han ger oss någonting, då är det inte bara en liten portion, utan då är det all den himmelska världens andliga välsignelser. Och allt det har Gud berett åt dig och mig. Det är Guds plan att du och jag ska komma in i det. Och Petrus skriver i sitt andra brev, också där har vi första kapitlets tredje vers, Allt det som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss. Vi har allt det som leder till liv och gudsfruktan. Det tredje de skulle vara uppmärksamma på, det var att det fanns en fiende. Josua får sända in två spejare som ska bespeja landet för att se vad det var för fiender de hade att bekämpa. Vad var det för fiende? Jo, det var kananéerna. Vilka var kananéerna? Jo, det var Kanans ättlingar. Vem var Kanan? Jo, det var Hams son. Och över Kanan uttalar Noa en förbannelse i första Mosebok 9:25. Han säger: förbannad vare Kanan. Vi bör vara medvetna om att det var i första hand inte en strid mellan kananéer och israeliter, utan var en strid mellan den onda världen och den goda, mellan Satan och Gud. Och där fanns i det landet en mängd kananitiska folk. Det var amoréerna, girgaséerna, hivéerna, hetiterna, periséerna, girgaséerna och jebuséerna. De fanns där. Och det var folkslag som fick lov att besegras. Och dessa folkslag, de representerar sådant som du och jag har att kämpa med för att vi ska uppleva fullheten av Guds välsignelse. För en nytestamentligt tänkande så syns det så främmande att folkslagen skulle utplånas och till spillo ges. Men det här är en bild på hur allt som vill fördärva Guds människan måste om intet göras, så att vi som Guds barn ska vara befriade från allt som tillhör ett kötsligt tänkande, ett världsligt tänkande. Vi måste vara medvetna om att vi har en fiende. Och om vi nu fortsätter jämförelsen med Efesierbrevet, så är det just där som Paulus talar om att vi ska ikläda oss hela Guds vapenrustning, så att vi kan kämpa den goda kampen och när vi har fullgjort allt behålla bältet. Var medveten om, käre vän, att hur länge du än har vandrat med Herren, så är det utsatt för fiendens angrepp. Du måste vara medveten att du har en fiende, men det är honom vi ska stå emot. Då flyr han för oss. Halleluja. Det finns en sak till som de blev uppmanade att lägga märke till, och det är vad vi läser i det tredje kapitlets tredje vers. Och bjöd folket och sa: så snart ni får se Herrens, eder Guds förbundsark, och att de levitiska prästerna bär den, ska också ni bryta upp från er plats och följa efter den. Förbundsarken var symbolen för Guds närvaro. Och det var på Herren själv och hans närvaro de skulle ge akt. Och det måste vi göra. Vi ska tänka på Herrens närvaro. Och när arken bars iväg, då gällde det att de följde med. Det är viktigt för oss att vi är beredda att gå med när Herren begär att vi ska dra framåt. Det är så lätt att Guds folk blir efter när Herren har en plan. Men vi ska ge akt på förbundsarken, billigt talat. Ge akt på var Herren befinner sig, så vi är med i skeendet där han är, och att vi är beredda att följa efter när Herren säger: drag vidare. De skulle alltså stå upp. De skulle alltså observera vissa saker, men något mer. De skulle lyda. Då är det två saker. när det gäller lydnaden. Det första, det är en praktisk sak. I det första kapitlets 11:e vers: gå igenom lägret och bjud folket och säg: red till reskost åt er, ty om 3 dagar ska ni gå över denna Jordan för att komma in i och taga i besittning det land som Herren er Gud vill giva er till besittning. Det här är en praktisk anordning. Det är märkligt, när Gud skulle göra under så talas det inte bara om andliga ting. De uppmanas inte i det här sammanhanget att fasta, utan här så får de från Herren en befallning om en mycket praktisk anordning. Se till att ni har matsäck i ordning, för nu ska ni snart ge er iväg. Jag tror att Gud ger oss ordning och befallning när det gäller praktiska detaljer, så vi är beredda för en sak: att Herren ska göra under. Vi ska förberedas på allt sätt. Jag har en kyrka väl utformad. Det är för att vi väntar att Herren ska göra under, och vi ska ha någonstans att ta emot människor. Vi har utrymmen på allt sätt, bara för att vi väntar vad Herren ska göra och vi ska kunna ta hand om människor. Det är praktiska detaljer, och där ska vi lyda Gud. Men det andra, och det är det viktigaste av allt, det är vad det står i det 3:e kapitlets 5:e vers, där Herren säger, och Josua sa till folket: helgen eder, ty morgon ska Herren göra under bland eder. Och det var där det fordrades också lydnad. Det hade gått illa om de inte hade skaffat sig reskost. Men det hade inte blivit några under om de inte hade helgat sig. Helgen eder, ty morgon ska Herren göra under bland eder. Ja, Herren ska göra det. Han har bestämt det. Men genom vårt handlande så hindrar vi Herren att göra vad han vill. Helgelse, när allt av själviskhet får försvinna, allt av bitterhet, allt av kärlekslöshet, allt av negativism, allt som tillhör denna världen. Vi är helgade, överlåtna åt Herren, för han vill göra och skall göra under. Jag tror att det måste komma fram en ton i förkunnelsen i denna tid. En ton om helgelse och helgelsens allvar. Och helgelsen, min vän, är inte en attityd som man tar på sig, utan helgelsen är ett verk genom den helige ande i en människas liv, när hon fattar sitt beslut: jag vill överlåta mig åt Herren och helga mig för hans räkning. Helgen eder, ty morgon skall Herren göra under. Vi beder om väckelse. Vi väntar på väckelsen. Varför kommer den aldrig? Hos Herren finns en ivrig åstundan och längtan att få göra under. Är det vår brist på helgelse som skjuter undren på framtiden allt längre och längre? Gud förbjuder att det får vara så. Så kommer vi fram till övergången över Jordan, när man fick uppleva ett stort under. Hur vattnet stannade upp och folket kunde gå över som på torr mark. Ja, det undret fick de se mycket, mycket snart. Den Gud som åstadkom det undret, han lever idag. Vi kanske inte behöver den här hjälpen för att vandra över en flod. Men Gud förmår att än idag stoppa en flod av ondska som väller fram över vårt samhälle. Han förmår att göra under så att Guds folk ska kunna träda fram och inta nya områden. Så att Guds folk känner och får en förvissning om att det är på den segrande sidan och inte är i underläge. För han är den som vill göra under i och genom oss. På andra sidan Jordan så upplever man att manna tog slut, för då fick de äta utav vad det nya landet hade att bjuda. Men där kom också befallningen om omskärelsen. En hel generation hade gått under i öknen. Men nu skulle den här generationen och folket ingå förbund med Herren. I första Moseboks 17 kapitel så sa Herren till Abraham, den 10 versen: och detta är det förbund mellan mig och er och din säd efter dig som ni ska hålla. Allt mankön bland eder skall omskäras. Men Mose, han ger en andlig tillämpning i det femte Moseboks 10 kapitel, den 16 versen, och säger: omskären därför edert hjärtas förhud av varan icke längre hårdnackade. Då fanns det en hjärtats omskärelse. Det får vi klart och tydligt utlagt av Paulus i Kolosserbrevets 2 kapitel, den 11 versen till och med den 13. I honom har ni också blivit omskurna genom en omskärelse som inte skedde med händer, en som bestod där i att ni blev avklädda er kötsliga kropp. Jag menar omskärelsen i Kristus. Ni har ju med honom blivit begravna i dopet. Ni har också i dopet blivit uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckte honom från de döda. Ja, också er som var döda genom era synder och genom ert kötts oomskurenhet, också er har han gjort levande med honom. Ty han har förlåtit oss alla våra synder. Efter denna underbara upplevelse att ha vandrat genom Jordan som på torr mark, så kom smärtan i omskärelsens stund. Men det är någonting som fordras av dig och mig, en hjärtats omskärelse. Vad är det? Jo, det måste vi ha för att komma in i den himmelska världen med all dess andliga välsignelser. Att bli avklädd den kötsliga kroppen och uppväckt till ett nytt liv. Att köttets gärningar, dess begärelse och dess lusta inte har greppet över människan. Det världsliga tänkandet inte har något utrymme i hennes värld. Hon är en ny skapelse i Jesus Kristus, då allt har blivit nytt. Så skriver Paulus i Korintherbrevet: om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, se något nytt har kommit. Jag upprepar vad jag sa i en predikan för någon tid sedan, att är du i Jesus Kristus idag, då är gårdagen förgången. Det är alltid något nytt i gemenskapen med Jesus Kristus, en ständig förnyelse. Det gamla är förgånget, se något nytt har kommit. Den gamla människan avklär ju oss och iklär oss den nya människan och förnyas dag efter dag genom den helige ande som är oss given. I det femte kapitlet där möter vi den nya härföraren i den trettonde versen. Och medan Josua var vid Jeriko hände sig att han i det han lyfte upp sina ögon fick se en man stå där framför sig med ett draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade honom: tillhör du oss eller våra ovänner? Han svarade: nej, jag är hövitsmannen över Herrens här, och jag har just nu kommit hit. Då föll Josua ner till jorden på sitt ansikte och bugade sig. Sedan sa han till honom: vad har min herre att säga till sin tjänare? Hövitsmannen över Herrens här sa då till Josua: drag dina skor av dina fötter, ty platsen där du står är helig. Och Josua gjorde så. Här kommer en ny befälhavare in i bilden. Hövitsmannen över Herrens här. Det är han som ska vara herre. Inte bara delvis, för då är han inte herre alls. Han ska vara herre i allt. Och inkommen i löfteslandet så måste det bli en överlåtelse till honom. Så att vi säger: Jesus är herre. Det innebär att han härskar över mitt liv. Att jag i allt är beredd att göra vad han bjuder mig att göra. Så finner vi vidare från det sjätte kapitlet till det tolfte hur landet erövras. Där har vi intagandet av staden Jeriko. En välkänd berättelse som har sin grund i trons lydnad. Man gjorde precis som Gud hade sagt när det gällde strategin. Där fanns en trons tystnad. Att till och med bli tillsagd att vara tyst, det gjorde man i tro. Men där fanns trons tålamod. Det tog 2 timmar att gå runt stan. 7:e dagen gick man 7 gånger. Hur många timmar hade man vandrat innan murarna föll? 14 timmar. Det var tålamod. Men där möter vi trons segerrop. För när man höjer segerrop till Herren, då rämnade murarna. Det var inte så att de sa: ja, oh ja, vi ska inte ropa hej förrän vi är över bäcken. Vi måste väl se om murarna faller först. Nej då. De gav upp ett segerrop. Och då rämnade murarna. Jag har tidigare citerat Fabian Månsson från hans bok Rättfärdiggörelsen inom tron. Hur han sa: i min ungdom så var bönehusen fullsatta. Och människor gick dit och lyssnade därför att läsarna var så glada. Nu sitter det några få läsare i ett kapell och säger: Gud, sänd hit en syndare så vi får bli glada. Jag tror att vi som Guds folk skulle behöva höja segerrop i tro på Gud. Att murarna, motståndets murar, ska falla. Och vi får inta nya områden. Och då följer trons triumf. Därför att man hade varit lydig Gud i allt. Hebreerbrevets författare talar om hur Jerikos murar föll. Det var genom tron. Men vi fortsätter berättelsen om hur landet erövras. Och kommer då till staden Ai. Det står omtalat i efterföljande kapitel. Men här upplevde Israel det enda nederlaget under 7 års strider. Och Ai var ju en liten stad. Medan Jeriko var en stor mäktig stad. men de led nederlag i den lilla striden. Två orsaker. En övertro. Jag tror att man ska ha en tro på sig själv. Det vill säga, inte tro på den egna styrkan, men vad man kan uträtta i Jesus Kristus. Det är viktigt att man har det. Men det får inte gå som i det här fallet, att man hade en övertro på sin förmåga och underskattade fienden. Så vi läser där hur man kom och sa det här. Det är bara en liten stad. Det är inte mycket folk. Här behöver inte alla vara med. Det här det klarar vi av så lätt som ingenting. Och man frågade inte hövitsmannen för Herrens här. Man gjorde upp sina planer och man led nederlag. Den andra orsaken, det var dold synd i läget. Vi läser hur Akan förgriper sig på det tillspillogivna, som det uttrycks i rubriken på det sjunde kapitlet. Han tog av bytet, det som Gud hade sagt att allt samman skulle göras som intet och utlånas. Det tog han och gömde i sitt tält. Men därför att någon i lägret hade syndat, så drogs hela folket ner i ett nederlag. Helge neder, ty morgon skall Herren göra under. Det gäller oss alla. Ska vi vara med i striden? Ska vi vara med och inta nya områden? Ska vi vara med och uppleva seger? Då får det inte finnas någon dold synd i vårt inre. Det är hämmande för en Guds församling där det finns synd. Och synd är inte bara moraliska snedsteg. Synd, det är själviskhet, kärlekslöshet och allt sådant som tillhör köttets sinne och denna världen. Men sen när det här var uppklarat, då vann man seger också över Ai. Men det var en annan metod än Jeriko. Gud anpassar vår plan efter fienden. Han känner fienden. Och vi ska se till att vi allt frågar Gud hur vi ska handla. För han är den som känner vår motståndare. Han vet precis vilken metod som är den mest effektiva. Och frågar vi honom, så övervinner vi frestelser och lever ett segrande liv. I det nionde kapitlet så läser vi om gibeoniterna som lurade Israels barn genom sin förklädnad. De låtsades vara ett folk som kom långt bort ifrån, medan de bodde mitt ibland Israels barn. Och så förledde de Israels barn att ingå förbund med dem. De talade i Israels Guds namn, men talade inte om sin egen Gud. De talade om under som han hade gjort i öknen, men talade inte om under som hade skett med staden Jeriko. Men Israels barn blev säkerligen lite duperade av deras gudfruktiga tal. Gud hjälp oss att vi inte blir vilseförda. Och så hamnade man i en situation där man fick ett fiendefolk mitt ibland sig som man för edens skull inte kunde strida mot. Det är farligt när man tänker ut egna vägar och inte räknar med Gud. Och här kom Israels folk in i en ställning när man fick lov att kompromissa. I avslutningen av boken så talas det om hur landet fördelas. Var och en hade fått sin arvedel. Det var bestämt vad de skulle få. Gud har bestämt vad du och jag ska få av välsignelser, rikedomar som han har. Men där framstår Kaleb, denne hjälte, som åberopade ett löfte som han hade fått. Han talar i det 14 kapitlet om hur Mose sa: sannligen, det land som din fot har beträtt skall vara din, och dina barns arvedel för evärdlig tid, därför att du i allt har efterföljt Herren, min Gud. Kaleb följde i allt Herrens väg. Han var inte med bland dem som var på den sidan som var emot Guds verk. Han följde Herren i allt med tro i sitt hjärta. Han hade fått ett löfte från Herren att det här området som du kommer in i när du är spejare, det ska du få. Nu åberopade han det löftet. Det löftet hade sagts 2 gånger muntligt. Men vad har du för löften? 30 eller 40 000 löften i Bibeln skrivna som du kan läsa så ofta du vill. Ska du då inte kunna åberopa dem och komma fram inför Gud och ta emot vad han har att ge av välsignelser och rikedomar för dig och ditt liv? Han hade en övertygelse om att han kunde uträtta någonting, denne man, 85 år gammal. Jag tror inte vi har någon 85-åring här. Ni ser alla så ungdomliga ut. Men om du går mot de åren, så kom ihåg att du kan uträtta någonting än idag. För kom ihåg att du kan uträtta mer än du tror dig om. Det är sant. Det gäller oss allesammans. Det är ju bevisat exempelvis att man bara utnyttjar en liten del av hjärnan. Man tar inte hela dess kapacitet i anspråk. På samma sätt utnyttjar vi bara en liten del av de resurser som Gud har ställt till vårt förfogande. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Låt oss se till att vi gör allt som Herren bjuder oss att göra. Kaleb säger, jag vet att jag är stark, jag kan fördriva anakiterna. Och han gjorde det. Du ska våga vara den du Jesus Kristus är. Och kom ihåg att i Jesus Kristus är du inte en obetydlig person, utan du är en betydelsefull person som kan uträtta någonting för honom. Han fick Hebron och han fick den stad som han kallade Debir. Han fick sin arvedel. Och han fördrev motståndarna. Jag önskar att jag skulle kunna inspirera er. Så att ni nu under den här veckan som ligger framför. Kunde leva i detta. Gud har välsignelser i beredskap för mig. När du sitter i din bil, att du kunde tänka på det. När du är i ditt arbete. Att du kunde låta det här komma in i ditt medvetande. Gud har välsignelser i beredskap för mig. Att du fattar ditt beslut att stå upp och inta landet. Det vill säga ta emot välsignelserna när Gud i Kristus Jesus har välsignat dig med all den himmelska världens andliga välsignelser. Och du förstår, då känner du dig stark och då känner du dig glad i din kristna tro. Och du känner dig uppbyggd och upplyftad och på ett högre plan. Och då får du en övertygelse så att du kan, som Josua när han trädde fram i slutet av boken och säger, utvälj något eder idag vem ni vill tjäna. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Amen. Tack Herre för välsignelser Jesus Kristus, och tack att de gäller oss alla just nu. Amen.